With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Investpodden.
Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted, och idag har vi med oss Erik Gatenholm från Sellink. Välkommen hit.
Välkommen.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Det är jättekul att ha dig här, för du flyger runt i hela världen ungefär hela tiden, så vi försökte få det här att hända i ungefär ett år.
Ja, det var drygt ett år.
Men det är kul. Mm. Så att nu är jag inte fått till det, vad roligt.
Ja, men även nu, jag förstod på försnacket här, du har varit både i Asien, USA och nu tillbaka i Sverige.
Ja, precis. Ja. Det var Tokyo en vecka, New York en vecka, eller New York och Boston och sen så. Ja. Nu.
Livet som entreprenör.
Ja, men det är kul. Alltså gud, vilket liv.
Men jag insåg någonstans att när jag pratar runt lite med folk, så jag tror att det är nästan att det är fler som känner till dig utomlands än i Sverige. Det är lite som våra coola så här popartister som exporteras, att alla känner till dig
liksom
utomlands.
Ingen vet, just det.
Nej, men det är många som känner
till dig. Ingen vill låtsas om jantelagen.
Nej, men liksom, så berätta, vad är Sellink för någonting?
Sellink är världens första biobläckbolag. Och det säger ju inte så mycket, alltså, men i forskarvärlden så är det... Det finns ett område som heter bioprinting. Och så som 3D-printing och metall-3D-printing som Arkham gjorde mycket av för flygmotorer, så finns det där bioprinting för mänskliga vävnader.
Men vänta nu, de flesta som lyssnar på det tror inte att det här ens är sant. Går det att göra?
Nej, ja, jo, men det gör det. Det gör det absolut. Och man kan ju tänka, alltså, om man tänker så här. Du har en vanlig pappersskrivare. En pappersskrivare behöver papper och bläck för att skriva ut. Och sen skriver den ut texter som kommer från datorn. En bioskrivare funkar i nästan exakt samma sätt. Du har ett papper, vilket är en skål, alltså en glasskål. Du har ett bläck, vilket är det vi som specialiserar på. Och sen så har du en skrivare, vilket vi tillverkar också. Och sen så har du på datorn har du en modell, en bild liksom, som du skickar till den här skrivaren. Och sen så laddar du bläcket med mänskliga celler och printar.
Wow. Nej, jag är grymt imponerad. Det
känns
superhäftigt.
Ju som, ni kommer ihåg när man gick i videobutiken, man läste på baksidan av en VHS när man ska, eller DVD, när man ska med hyra liksom.
Just det.
När man går på Blockbuster liksom och hyra en film, där är det inte så här, man bara, vad kan det här handla om? Och det här låter ju coolt.
Man printar en helt ny människa.
Ja, precis.
Men faktum är att det här öppnar upp så otroligt många nya möjligheter.
Det gör det verkligen. Och för bolaget, alltså, eller för oss, det är skitkul. Det är verkligen jättekul att...
Men hur kom det ens? Du är uppvuxen, du föddes i Sverige, uppvuxen i USA i Virginia.
Precis, precis.
Och så gick du på Virginia Tech, och sen har ju du varit en sväng i Göteborg också.
Ja, så tog jag en sväng tillbaka till Göteborg och pluggade på en MBA, eller en master inom innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan i Göteborg. Och jättespännande utbildning. Jag hade drivit bolag i USA innan, och jag kände att jag behövde bygga på. Startade mitt första biotechbolag när jag var 18. Och drev det ett tag, och så alltså efter ett tag så känner man ju, alltså, man behöver komma tillbaka till utbildning.
Men biotech när du var 18, vad kunde du då inom biotech?
Inte mycket. Nej. Men jag lärde sig. Det var
vad gjorde du för något?
Det var medicinska implantat. Så vi utvecklade ett nytt implantat baserat på ett innovativt material. Jättespännande, man kunde lära sig väldigt mycket, och sen när man kommer in i den världen så det går ju jättesnabbt. Alltså det är som att ta sig in i finansvärlden, först så kan man inte mycket, men sen så man lär sig liksom. Men det jobbigaste med det var att, alltså, kommersialiseringsvägen eller vägen till marknaden var så fruktansvärt lång. Och alltså, innan du ens kan sälja en annan produkt, det är 8 år. Det är miljontals dollar i investeringar. Och du står där efter 8 år, och kanske funkar det eller så funkar det inte. Så det var en stor, det var en drivande faktor för mig att nu när jag skulle starta nytt, det var, det ska vara kräng i det.
Alltså det är lite kräng i det. Jag gillar det. Ja. Vad är entreprenörskap utan kräng liksom?
Nej, men ja. Alltså kräng är, nej, det är mycket kräng.
Ja, det är bra.
Men då, när fick du idén för det här? Var det när du var i Göteborg?
Det var när jag var i Göteborg, precis. Jag hade kommit tillbaks och flyttade tillbaks till... mina föräldrar, de hade varit i USA sen kom tillbaka till Sverige. Så jag bodde på deras soffa. Förberedde mig för studierna och så... Farsan hade forskat i 7-8 år.
Så du kommer från en forskarfamilj?
Ja, det gör jag. Absolut. Ja. Det är viktigt. Det har varit mycket medicinsnack och syrran är läkare. Det är alltid medicin hemma. Liksom, alltså,
okej, okay, för det makes sense nu. För jag tänkte, jag har aldrig vaknat imorgon och tänkt, undrar man kan printa någonting som man är van att göra? Men liksom, nej.
Men man förstår ju ändå att du är lite svarta fåret här. Alla forskar, du forskar också, men sen så kom lite kräng i det här också.
Ja, precis. Ja. Nej, men det, för mig är det kränget. Ja. Och jag har ingen forskningsbakgrund. Det är inte alls, utan det är bara snappat upp efter tiden och lärt mig liksom att...
Men hur kom du fram till den här idén? När poppade den upp?
Så det var, jag var väldigt intresserad inom 3D-printing. 3D-printing har varit en stor del av mitt liv. Jag skaffade min första 3D-printer väldigt tidigt. Alltså tidigt sådana här prototypstadie och lära sig att bygga. Du vet, man ser direkta effekter på det man gör. Du trycker print och så ser du en plaststruktur.
Alltså den som inte gjort det borde testa.
Ja, åtminstone titta YouTube liksom, hur när den bygger så där. Men när jag kom tillbaka från USA så hade farsan precis börjat han började snacka mycket om bioprinting och det fanns ett område som började växa. Och jag var blown away. Alltså det här var wow.
Men det är wow.
Fräckt. Men det fanns bara liksom skrivare då. Det fanns väldigt dyra skrivare på den tiden. Och det var 3 år sedan. men det fanns inget...
Det går snabbt.
Ja, det är där man är gammal. Men det fanns inget bläck. Det fanns inget bläck, man. Så jag gjorde en snabb titt på marknaden och sökte liksom bioskrivare och bläck och material. Ingenting. Så jag tänkte, fan, det finns en möjlighet här. Att starta ett biomaterialsbolag som riktar in sig just på de här skrivarna. För de här skrivarna kostade, alltså de kostade ju 3 miljoner spänn för en skrivare. Och så köper en användare den skrivaren och sen får den ta fram sitt egna material.
Ja, det känns ju helt galet. Och speciellt om man vet hur en vanlig skrivare funkar, där bläcket liksom, det är det som är dyrt. Det är det som kostar.
Och tar slut hela tiden.
Och tar slut, ja.
Precis.
Jag har ju hört att några gram bläck i en förort kostar lika mycket som knark i en förort. Eller alltså, lite mer liksom. Ja, ursäkta Ronja, men alltså, det här måste vara ännu mer. Det här måste vara liksom ljusår framför.
Ja.
Jag fattar precis hur du tänker.
Det är bläck i rätt marknad.
Ja, just bläck i rätt. Ja, det är det man ska dela. Cool.
I förorterna.
Ja, men sen har du bestämt dig att det här ska jag göra. Hur hittar du rätt folk eller vad börjar du?
Så det var... först började jag alltså väldigt snabbt alltså kolla marknaden som sagt. Kolla vad som finns, positionera sig och sen så upp med en webbshop. That's it. Alltså få en känsla på om folk kommer köpa den här produkten.
Vänta, så du sålde saker som inte finns än?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Eller? Med en webbshop menar jag. Du har inte utvecklat den.
Ja. Så drygt. Alltså det var liksom det fanns ett biomaterial. Och jag tänkte, jag vill rikta in mig på de här skrivarna. Det blir ett biobläck liksom. Det makes sense i den industrin. Och då var det liksom, vi hade det här materialet. Vi stoppade in i en spruta som ser ut som en patron. Och sen så upp på webbshopen. Samma kväll som vi lanserade shoppen så köper någon 5 patroner.
Nej.
Det var va? Fantastiskt.
Det var grymt.
Och det var inte din pappa?
Nej. Jag ringde här och bara, kör 5.
Jag lanserar det. Om jag behöver det.
Det var University of Michigan.
Oh my god. Wow. Nej, vad coolt.
What the odds?
Alltså, så de hittade en webbshop som var, wow.
Det var lanserad en timme tidigare.
Men är du asgrym på SEO-marknadsföring eller någonting, eller hur?
Ingen aning. Jag måste ta kontakt med den killen igen och fråga, liksom, vad var det?
Eller hur? Man är lite nyfiken. Hur visste han, liksom?
Ja, precis.
Mm. Men ibland ska man ha lite tur, och det här var lite tur.
Det var liksom, så jag tror för mig var det då liksom, okej, någon har köpt, någon har lagt pengar på det direkt. Men för andra var det liksom, han köpte inte en patron, han köpte 5.
Men hur skulle du leverera? Visste du redan hur leveransen skulle se ut?
Nej, det var ju...
Du skickade alltså, sorry, out of stock.
du beställde för sent.
New number, who dis?
Jag använder den ofta när man ska.
Ja, hela tiden. Nej, alltså det var efter det började ju utvecklingen. Då var det liksom bara, shit, vi har 20 dagar att leverera. Nu måste vi göra det här.
Men lyckas sätta fram det här på 20 dagar?
Ja.
Och hur tusan gjorde ni det då? Gick ni in i ett labb? Liksom?
Ja, så vi satt nära labb. Så vi gick in i farsans labb. Vi hade tillgång lite så. Farsan hade en student som hette Hector. Han gjorde sin PhD. Det var en bra kille. Smart, driven. Och så rätt mindset. Arbetar liksom. Han vill arbeta hårt. Så vi tillsammans. Vi sa, nu kör vi. Vi provar det här. Du kan forskningssidan, jag kan säljet och marknaden. Vi provar. Så vi gick rakt in, vi började sälja med patronerna. Och paketerade, jag gick till en lokal sån här paketeringsbyrå, eller vad heter det? Marknadsföringsshop liksom, som gör printa saker, en printshop. Och de tog fram en låda. Och så var det ganska snygg. Och så skickade vi iväg det.
Wow, ja, det häftigt. Det är ju superhäftigt. Mm. Det är det vi säger till entreprenörer. Sälj först och leverera sen.
Precis.
Men det här känns ju lite grann som att hur tusan levererar man något? Alltså, hur ska det se ut? Vad ska det vara? Men fanns det standard? Vad hade ni att gå på? Liksom? Vad fanns det för kunskap där ute?
Så det fanns ju en del institutioner som hade börjat med området. För det var ett spännande område. Så Harvard, MIT, de som har råd att köpa de här väldigt dyra skrivarna, de hade ju gjort det. Så de började printa olika vävnadstyper, brosk, hud och så vidare. Men då var problemet att de var tvungna att blanda sina egna material. Och alltså consistency, alltså från batch till batch. Liksom, varje gång de producerar en liten bit material så är den annorlunda. För att det är en student som gör det.
Och det funkar ju inte.
Nej, och det funkar ju inte. Liksom, nu ska göra tusentals olika vävnader. Så det var ju perfekt liksom, med att komma ut med alltså standardiserat bläck. Så många fattade direkt i det. Ja, men det här är... I need this.
Det blev standard.
Mm. Ja, men sen var det största problemet att det fanns inte nog med skrivare. Det var... Alltså, de kostade 3 miljoner. Det är ingen som har råd med det.
Det är dyrt alltså.
Ja, det är rätt dyrt med skrivare. Dyrt, ja. Det är sådär... Ja, 2,5, okej. Okay,
men hade du tillgång till en skrivare när ni skulle göra patroner?
Det hade vi. Så i labbet så hade de en sån svindyr. Ja. Jättebra produkt. Men vi försökte ju partner med massa bolag. Det är ju naturligt. Alltså, man ska ju partner upp med de stora bolagen och säga ja, men vi får samarbeta. Och vi säljer bläcket och du säljer skrivaren och så har vi ett partnerskap.
Men fanns det inte en oro där? Jag tänker på att de borde ju kommit på själva att man borde sälja bläcket också när vi ändå säljer skrivaren. Alltså, därmed repeatable är ju liksom ganska viktigt i de flesta industrier. Recurring. Eller hur var recurring liksom sales? Men hur gjorde ni där för att inte bli av med hela affären och ändå en partnerskap?
Det var lätt. Det var ingen som,
ville
partner. Så det var liksom...
No,
men
thank you.
De var så fokuserade, du vet. De tänkte så här, men du vet, 3 miljoner kronor för en skrivare, vi pengarna liksom. Där kommer vi tjäna bra. Så de flesta sa, nej, men det här är... Vi väntar tills ni är större liksom, och ser vad som händer.
Och när var det här? Vilket år ungefär?
2015.
2015
så vi, var ingen, vi var inte bolag då. Det säljning fanns inte.
Så när ni fakturerar den här snubben i Michigan så bara skickar pappas adress eller? Okej.
Okay. Sen det
ja, det är bra.
Precis.
Ja, helt rätt.
Och sen så, men det var under den sommaren där då, efter vi har sålt den patronen och börjat liksom, så kände vi tar fram en egen skrivare. Alltså en simpel, en lätt, någonting som kostar liksom $5,000.
Går inte på copy-paste de som redan finns ungefär?
Jo, precis. Ah. Precis. Det är det går att göra. Liksom, det finns ju 3D-printer i plastindustrin. Det är ganska lätt att komma in i industrin med något simpelt. Men det finns komplexa delar som vi förstod. Och det var det som var liksom nyckeln. Så vi tog fram en... Alltså, när det gäller rörelsen så är det lätt att fixa. Det kan man ta från vilken 3D-skrivare som helst. Att den rör sig i X, Y, Z-led. Men just att den ska spruta ut det här bläcket och cellerna och allt ska leva liksom. Där kom vår kunskap in.
Ja, precis. Hur får man någonting och kommer en printer att leva?
Det var sci-fi. Rätt nålar, rätt sprutor liksom som trycker med rätt tryck och det ska inte vara för mycket tryck, det ska inte vara för lite. Det ska liksom, det var väldigt mycket detaljer som kom in i spel. Men vi lyckades, så 4 månader tog oss. Så tog vi fram en snabb prototyp.
Det låter ju jättesnabbt.
Ja, det var snabbt. En snabb prototyp och så började vi sälja.
Men ni har tagit in lite pengar också?
Ja.
För att det här är ju lite dyra grejer att hålla på med.
Ja, precis, ja. Precis.
Så vad började ni där?
Så vi började med, första rundan vi tog in var faktiskt 2016 i april. Så då hade vi, när vi startade bolaget i januari 2016, då hade vi försäljning i 5-6 länder. Och så hade vi, vi gick med en liten vinst. Så det var liksom, då hade vi den här rullande affär. Så när vi tog in pengarna så var det för att springa snabbare.
Och då
tog vi
in... Var började ni någonstans? Var gick ni? Lokalt i Göteborg? Eller?
Lokalt, absolut. Absolut. När man kommer från USA, som ni kanske vet, alltså, USA är alltså, man trycker fram sitt företag, man marknadsför sig starkt, man har en drivkraft och liksom, man ska synas överallt. Det var väldigt viktigt för mig, så jag satsade mycket på de här tävlingar. Ny teknik har den här 33-listan som...
Just den.
Alltså, du måste vara med. Du måste vara med. Liksom. Det är sättet att synas. Började med små tidningar som växte till större tidningar, till större, till slut till Forbes och BBC och allt.
Precis,
sånt.
Precis, du blev ju Forbes 30 under 30.
Ja, det var...
Det är helt galet. Ja, det är en stor grattis.
Ja, grattis.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Det är fantastiskt kul.
Det är liksom... Alltså, man har ju bara snowballed. Så det är lite så jag känner att alltså, vi byggde upp väldigt mycket marknadsföring tidigt och det var det som investerare liksom kunde se till slut. De kände att liksom, ja, men där, här finns det någonting. Men börja lokalt och titta på investerare som Änglar. Änglar är jättebra. Alltså det är...
Göteborg,
ja, vi tycker det.
Vi tycker det. Men jag tänkte ju så att Göteborg har ju en community där det har varit ett fåtal lite större investerare och en del familjer som är ganska förmögna. Och sen så ett gäng Änglar som kanske inte varit helt organiserade för några år sedan. Och sen har man då förstås i mitten av det här då en jättebra organisation som heter Connect som håller ihop en del. Och så
Connect West, just det.
Connect West, ja, precis. Ja. Så var det lätt eller svårt att hitta de här Änglarna? Folk undrar liksom, var finns de?
Det är en bra fråga. Vi hittade de första Änglarna hittade vi... personliga connections. Mm. Alltså det var via familj och så vidare där man konstant pratar om bolaget. Alltså om du brinner för en idé, om du har passion för det du gör, då kommer man alltid prata om det.
Men fattade folk vad ni gör? Det låter ju så sci-fi.
Ja, alltså för investerare så är det mycket att alltså, så länge du kan klart och tydligt förklara affärsmodellen tror jag, så nappar man. Så liksom om det räcker att jag säger ja, men vi gör 3D-skrivare och biobläck som gör det möjligt för forskare att printa mänskliga organ och vävnader.
Ja, och lägger man till dessutom, vi finns i flera länder och går lite med vinst, ja. Så är man ju ganska hemma.
Precis,
ja,
precis.
Men då, nästan Änglar kasta pengar efter.
Ja, men då börjar man liksom en konversation i alla fall. Och det var på 33-listans event i Göteborg som vi träffade ett gäng som var liksom, de var sugna.
Just det.
Så det finns mycket event, så det finns saker som man måste göra för att, alltså, man måste grad comfort.
Men hur långt är vi ifrån att printa ett hjärta? Har du koll på det?
Alltså ett helt fungerande liksom stort hjärta, det är långt. Väldigt långt.
Pratar vi 10 år eller?
Ja, minst.
Minst?
Minst. Mm. 20
men då har ni kanske bidragit till lite liksom vävnader
och det tror jag absolut. Uh-huh. Alltså vi printar ju mänskliga, alltså hjärtvävnadsbitar som slår. Jättefräckt.
Ja, det är så coolt alltså.
Ja, det är så fräckt att studera. Alltså cardiomyocytes heter de cellerna. De är de slår synkroniserat och
wow.
Kan titta på några mikroskop. Ja, det är så fräckt.
Alltså jag är mind blown. Ja.
Men det mesta av det här, kommer det till då forskning och utveckling eller ställs det en del krav från Läkemedelsverket? Eller vad hamnar ni i den här regulatoriska frågan liksom?
Det är fortfarande väldigt nytt allting. Ja. Man är ju, vi har sålt produkter till FDA, vi har sålt produkter till Harvard, MIT och alla stora forskningsinstitut. Vi har ju mer än 400 labb världen över. Och jag tror att det vi gör nu, jag vet att det vi gör nu, vi bygger community. Och vi bygger den här utbildningsbasen som folk och forskare sedan kan gå tillbaka och titta, ja, men så här gjorde vi då. Och jag tror att när vi printar brosk så ska det se ut så här och hjärtvävnad ska se ut så här. Jag tror att det är en viktig komponent i hela industrin. För Läkemedelsverket och FDA och sånt, det finns ingen regulation, det finns ingen liksom guidelines på bioprintade vävnader än.
Nej, det är för nytt.
Precis, det är för tidigt.
Bra, då har ni några år till, för de är inte de anpassade heller.
Precis, precis.
Vad skönt.
Och marknaden som vi går efter nu, det är läkemedelsbolag. Så om ett läkemedelsbolag ska utveckla en ny medicin istället för att kanske spendera all sin tid på en råtta, så gör det på en printad bit, alltså mänsklig vävnadsbit. Till exempel en printad lever eller en printad cancertumör.
Oh my god, alltså det är så coolt. Jag bara, så, ja. Men för att komma tillbaka så det här med att söka pengar. Ni började i Göteborg, men sen så behöver ni kanske lite mer pengar. Och vad gör man som nästa steg?
Det var ju spännande för såklart man hade ju en helt annan förhandlingsmöjlighet efter första rundan. Alltså man bygger upp den här trappan av confidence och folk bakom en. Jag, som sagt, återigen den amerikanska sidan, jag var big fan av att ta in en inkubator eller att gå med i en accelerator. GU Ventures gick vi med
i. Härligt. I Sverige då eller i USA?
Göteborg.
Eller?
Göteborg. GU Ventures.
Det var ju så jag hittade Erik, för att det är Clementina som postar hela tiden.
Wow, okay.
Ja,
men gud.
Ja.
Men du ser, det, liksom, det resonerar fortfarande.
Jag vet att Clementina är... lyssnar på det, så we love you.
Ja, men kul. Hi, mommy.
Exakt.
Men så jag hade ju... Det är alltid bra. För det är connections, det är nätverk. Du hittar folk bättre och lättare. Men efter det, så vi tog in ungefär 2,5 miljoner tog vi in i den första rundan där.
Pratar vi kronor då?
Ja, ja, precis. Och sen så, en av den tyngsta där, alltså ankarinvesteraren Göran Nordlund, han som är också ordförande nu i styrelsen, han var ganska snabb och tydlig och sa, du, det här killar, det här är börsmaterial. det här ska vi till börsen. Och vi var ju alltså skittaggade. Alltså det är ju hur kul som helst.
Men tänker man ens på det att du ska till börsen med tanke på att ni verkar väldigt fokade på att liksom printa organ? Det är ju en,
Jo, men det fanns en... Jag var ganska noga med när vi startade upp allting att jag själv var sälj och marknad. Det var det jag kunde. Jag tog in en kille som finans, Gusten. Vi pluggade tillsammans på Handels. Han blev CFO direkt. Hector då, han var forskaren och vävnadsingenjören liksom. Och sen så tog jag in en kille till som heter Jockum. Och han var IT, softwares. Så jag hade ett team av allt som egentligen behövs. Alltså en A-team för att bygga det här.
Ja, det här är ju faktiskt ett bra tips till alla entreprenörer som lyssnar. Att verkligen vara tydlig i kommunikationen där. Om det ska finnas en exit eller inte. Mm. Eller, för det gillar ju affärsänglar att höra. Återigen, bara det med tydlighet med kommunikation. Vart ska vi och varför? Och kommer någon få tillbaka sina pengar i slutändan? Eller vill man göra det som ett passion project forever?
Precis. Och det var ju... Alltså, väldigt tidigt där sa vi ska till börsen. Och det fanns självklart alla olika vägar. Som ni vet, alltså, ni träffar många entreprenörer. Du kan gå VC-vägen och VC-spåret är... Du vet, det är enormt och det finns så mycket VC-bolag och de har så mycket regler och så mycket saker som man ska svara till och arbeta på ett speciellt sätt. Så många frågade, alltså, är ni verkligen redo för börsen? Ni är ändå väldigt unga killar och så, men om man tänker efter, det är samma sak börsen som det är med VCs. Du ska ju bygga ditt bolag. Det finns ingen genväg liksom.
Nej, bolaget ska ju fortfarande byggas.
Absolut.
Alltså, det finns ingen, och även, precis som du är inne på, även efter en börsintroduktion ska bolaget fortsätta att byggas. Mm. Även efter en VC-exit ska det fortfarande byggas. Nej,
absolut, absolut. Du startade någonting. Så, men då gick vi publik 3 november 2016. Så väldigt snabbt.
Det var snabbt. Det var
väldigt
snabbt.
Ja. 10 månader.
Mm. Mm. Det är galet.
Ja, det är fräckt.
Ja, ja, det är klart det är fräckt. Men,
och... ja, det är galet. Ja,
men kan du, jag tänker på en sak. Många som då hamnar i er situation och kanske ska gå mot börsen då, då. Och så säger de så här, nej men gör inte det för det är så mycket administration, det är så mycket andra grejer som liksom krav och så. Mm. Vad är din erfarenhet eller er erfarenhet av det från ert perspektiv?
Det är just det... Det är just det lite, alltså man tror att det är så stor skillnad liksom i VC-spåret eller börsspåret. Alltså du kommer göra administrationen nästan allting i vilket fall som helst. Du ska ju ha den, alltså financial reports och statements och så vidare. Visst, det är en del reporting som Gusten, vår CFO, måste göra med hans team. Men it's fine. Mm. You figure it out. Alltså du hittar processer, du löser det och sen så rullar de med det.
Men allt det här låter ju som en enda success story. Liksom. Ni måste ha haft några uppförsbackar där på vägen.
Det är nog majoriteten.
Och det är det vi pratar om här i Investpodden. För success stories kan vi läsa om i andra tidningar.
Absolut,
och sådär.
Absolut.
Så vad, har du någonsin tvivlat på vad du gör? Du känner, nu lägger jag ner allting. Har
det har jag aldrig gjort.
Nej, det är ju skönt.
Nej, det har jag aldrig gjort. Mm. Så tvivla på mig själv eller på bolaget eller det har jag aldrig gjort. Tvivlat om jag går på rätt spår. Absolut. Många gånger. Alltså man är ju... Alltså det finns så mycket motgångar. Det
som finns, vadå? Berätta.
Du vet, det finns... Vi har ju konkurrenter. Som sagt, det är ett växande spår i industri. Och många av konkurrenterna som sålde de här mer dyrare systemen, de fanns ju på Harvard. De fanns ju på MIT. De fanns på institutioner som var väldigt högt klassade. Så när vi entrade, alltså kom in på marknaden, du börjar inte med Harvard. Du kommer dit, du är nästan som ett skämt. Alltså man blir ju liksom, man blir behandlad som att man är tidig och omoget bolag och finns ni ens kvar om ett år? Alltså det är liksom, det är sådana frågor man svarar på de första månaderna när man har startat bolaget. Så du börjar med University of Michigan, du börjar med Kansas University, du börjar med universitet som har spännande forskning men inte kanske är nationellt ledande. Och det är just i de resorna, alltså när man stöter på de här Harvard MIT-professorerna och de nästan, alltså de petar ner en och de liksom, hallå, lyssna, jag kan det här, ni kan ingenting. Man, alltså det finns väldigt mycket motgång där. Och man är trött och man har rest i en månad i sträck och man är uppe hela nätterna och bygger maskiner eller fixar maskiner och på dagen är man ute och träffar kunder och man blir trött.
Håller du alltid liksom den här fantastiskt trevliga fasaden eller har någon gång brustit när du har sagt
nej? Nej, 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 aldrig. Väldigt viktigt, som jag lärde mig ganska tidigt, hospitality, det är allt. Mm. Alltså det spelar ingen roll vilken industri du är i. Du måste behandla kunder med högsta möjliga respekt och vara så fruktansvärt, alltså generous.
Absolut,
customers.
Det kan vara jobbigt bara att höra att det här kan inte du, låt mig förklara för dig hur det här fungerar.
Och där tar vi alltid en samma approach och det är att I would love to learn.
Mm. Suveränt.
Så det är liksom, I'll take the rest of the day and I'll lyssna på resten av dagen. Liksom. Det är så vi har lärt oss. Och slutet på en sån dag när man har mött en person som är väldigt högt klassad och den personen har fått möjligheten att lära upp någon någonting, vilket är deras passion. Det är ju professors liksom hela liv att lära upp någon. Då kommer den till en mutual punkt där man bara, ja killar, ni är inte så dumma som ni ser ut och skriva så rätt fräck ut. Så det här
du är kvar och lyssnat hela dagen.
Ja. Så vi tar den liksom.
Ja, vi tar den i alla fall. Den är så billig.
Ja, precis. Och då är det liksom, och då kommer man in. Och när man har en så är det liksom, ja, men vi finns redan på MIT, vi finns redan på Harvard.
Men det är intressant, du har ju en bakgrund från USA så det kanske var ganska naturligt för dig att ni liksom började sälja. Och första kunden var ju från Michigan då, om jag förstår det rätt. Men finns det andra länder som du liksom reser till och säljer? Och har det varit en annan upplevelse än att sälja till USA och amerikanska universitet?
Japan. Japan är en väldigt spännande marknad. Så vi tog in en helt fantastisk säljare, Tomoko. Hon är född i Japan. Hon har lärt sig mandarin och gifte sig med en svensk man som bor i Sverige nu. Som kan svenska, engelska, mandarin och japanska.
Wow, imponerande.
Oh my god. Ja. Så hon har ju tagit över liksom japanska marknaden och egentligen hela asiatiska marknaden. Men i Asien är det ju ännu mer så, den här alltså respektfulla försäljningen. Alltså det ska vara, du ska inte komma in i någons labb och tro att du kan allting och liksom läxar upp någon. Utan det är mer att du kommer in där och du lyssnar och du bugar och böjer dig. Och du ska liksom respektfullt lyssna på vad personen arbetar med. Alltså så ska du kunna försöka erbjuda en lösning.
Då kanske det är positivt att du inte är hela amerikanare.
Ja, nej, men det tror jag. Absolut, det tror jag. Jag tror att det finns en jättebra blandning där.
Ja, men det är ju olika kulturer och att köra på I'm the number one, I know everything. Det funkar ju inte där.
Det går inte. Nej. Det går absolut inte.
Medan den kulturen funkar väldigt bra i USA för att man ska synas och höras.
Ja, precis.
Liksom komma igenom bruset. Men ni har gjort väldigt mycket coola grejer. Men vad är er vision och var ska ni någonstans? Nu skulle ju nästan egentligen kunna skriva boken om det här och liksom klappa ihop den och sagt vi har gjort något ballt.
Nej. Det är ju... Alltså det fräckaste är ju... potentialen i farma och läkemedels- och kosmetikaindustrin. Alltså att man kan printa ut en vävnadsbit eller hundratusentals vävnadsbitar som man kan använda i utvecklingen av mediciner. Alltså det är ju, potentialen är enorm. Du kan snabbare få läkemedel till patienten. Du kan potentiellt spara väldigt, väldigt mycket pengar. Och det gör en väldigt stor patientnytta. Så till exempel istället för att som processen ser ut idag är att man gör 2D-cellkultivering, så man tittar på celler i liksom en vanlig platta och sen så går man in i djur och så oftast möss och sen så hundar eller apmodeller eller vilka andra modeller man studerar, och sen så går man in i kliniska studier som mänskliga studier då. Alltså djurstudierna är bevisat att de är inte lika effektiva som man tror. Så det är väldigt mycket mediciner som går till djur och sen går de till människor och sen visar det sig att det funkar inte alls på människan, men det funkar bra på djuret. Så det är liksom så nästan 8 av 9 läkemedel, de failar i kliniska studier. Så det vi försöker göra är att vi försöker ta de här kliniska studierna i ett mycket tidigare skede.
Och spara massor av tid.
Ja. Och spara massa djur, tänker jag, som är mot djurtester och sånt där generellt.
Det är stort.
Ja, det är jättestort att tänka i skönhetsindustrin. Nu är det ju verkligen blivit trendigt nu också på senare år att man vill inte köpa saker som är djurtestat.
Nej, precis.
Så att det här, jag ser alla söta kaniner framför mig som skulle bli sparade liksom.
Vad ska man göra? Var ska man lägga dem allihop?
Det är bara att titta på mig. Okay. Jag tycker att det känns viktigt. Ja. Och då är det mycket bättre om vi kan testa på någonting som är printat än att det ska vara en kanin eller någonting annat som sitter och lider. Varför tittar du så där på mig, Ted?
Jag undrar, vad ska vi göra med alla kaninerna?
Aha, det var det. Okej. Okay. Ja, det är därför
jag tänker mer på liksom hur mycket tid vi spårar och hur mycket nya läkemedel som kommer ut.
Mm. Ja, absolut. Men jag säger bara att det finns ju fler nyttor här än den.
Absolut. Ja.
Men sen så är det alltså i kosmetikindustrin är det också väldigt viktigt. Alltså konsumenter de senaste 10 åren har ju blivit mycket mer alltså informerade. Och man ska ju bli informerad. Alla läser ju på allting. När du köper en ny produkt, då är det första du gör, du går online. Du kollar ratings, du kollar hur bra funkar den. Finns det kanske någon studie på den? Finns det någonting som bevisar att det faktiskt funkar? Alltså för kosmetikindustrin har ju det varit någonting som... Det är fortfarande en black box.
Mm. Och det har varit förödande också för flera märken där det visar sig att de har använt saker som folk inte visste använt sig och sådär. Så
det är
många produkter som har fallit med det också.
Så det är väldigt fräckt, för liksom nu är det helt plötsligt så kan man erbjuda ett kosmetikabolag en plattform där de faktiskt kan visa data på och säga så här funkar det på mänsklig hud.
Har ni kommit dit?
Vi arbetar på det. Uh-huh. Så vi jobbar mycket. Så printa hud kan vi göra. Det gör vi i labb. Vi har kosmetikakunder som använder våra system och bläck. Och vi rör oss i rätt riktning.
Men om vi ska konkretisera då den här visionen. Har du liksom en whiteboard hemma med hit ska vi? Eller vet du exakt, visualiserar du hit ska vi och då är vi nästan klara?
Ja, jag tror att alltså det är, som publikt bolag så har man ju fått en helt ny verktygslåda. Och det fräckar ju att man går från att kanske vara ett mångfald produktbolag till att faktiskt kunna bli ett stort konglomerat. Och nu tittar vi ju på väldigt mycket på en förvärvsstrategi, vilket är skitspännande. Det är mycket jättekul. Och vi tittar liksom på att kunna förvärva in bolag in till Cellink-koncernen som arbetar inom samma område. Samma forskningsstil typ och företag som kanske konkurrerar eller företag som erbjuder liknande plattformar eller plattformar som är komplementerade till våra produkter.
Vad är de naturliga liksom, branscherna? Liksom, finns det branscher nu? Där man, jag tänker på den här indelningen du pratar om. Mm. Ni är ju ett gäng konkurrenter, men ni gör lite olika saker.
Nej, precis, precis. Så det är ju, alltså, de branscherna som vi tittar mycket på, det är ju biomaterialsbranscher. Mm. Biomaterialsbolag är intressanta. Bolag som erbjuder vänligare sätt att printa på, eller robotik, eller mjukvara. Allt sånt är ju sånt som vi jobbar med redan, som vi skulle kunna ha internt. Mm.
Och hur, jag tänker på det här fantastiska att ni kom på liksom, men vi kan bygga en sån här skrivare mycket billigare. Mm. Hur har konkurrensen blivit efter det? Har, liksom kommit, har alla följt efter nu? Eller håller de, är det några som håller sig kvar på de här 3 miljoners nivåerna? Eller vad händer?
Nej, alla har börjat droppa sina priser lite, men det är, mm. vi, de är inte i närheten. Och vi kom ju ut med $5,000, eller den kostade 4,999.
Oh.
Det var viktigt. Va? Det, var viktigt.
Ja, det, är det har viktigt. Man lärt sig via typ Elgiganterna. Ja. Ja. Ja,
men det bästa med det är att alltså, en professor kan köpa någonting under $5,000 med kreditkort.
Annars... De kan inte det, eller de kan det?
Jo, de kan det.
De kan det. Ja. Okej, där så det är gränsen.
Där går gränsen. Så om det är 5,000, då måste de få ett godkännande från massa
okej, andra. Så det fanns flera skäl att det var 4,000.
Ja.
Men vad hände om kreditkortsavgiften? Nej, jag bara skojar. Men det...
Tog det över.
Ja. Nej, men det är ju supergrymt.
Så priserna kommer ju ner, men våra priser har kommit upp. Så vi har ju släppt instrument nu som ligger i ungefär $40,000-klassen.
Mm. Så ni har liksom olika range, så att säga.
Ja, precis, precis.
Men i allt det här som entreprenör, har du haft en mentor, eller?
Mentor?
Ja.
Ja, många.
Okej, okay. Hur hittade du dem? Och...
Första mentorn var en man som heter Dick Dardy. Han var professor i business på Virginia Tech. Han har ju så här följt med hela. Han är fortfarande min mentor. Han är en fantastisk, fantastisk man. Han ger ju väldigt bra inblickar liksom, på hur man stannar upp och säger, är det verkligen dit du ska? Göran Olund, det är ju ordförande i bolaget, väldigt bra mentor. Carl Bennett, väldigt bra mentor. Carl sitter i samma byggnad som vi gör, så vi har, springer upp och pratar och frågar och alltså tittar på han nu. Han har byggt sina bolag. Det är ju
otroligt
inspirerande.
Absolut.
Men har du dem liksom på speed dial, så kan du ringa upp när du behöver tips, eller är det organiserat att ni kör Skype-möten en gång i månaden, eller hur funkar det?
Jag ringer. Har
du ringer?
Tid så blir jag jättetacksam.
Någonstans också, hur nu när vi har hört här över ett år och jag har haft lite koll på det så här, jag tänker, hur behåller man ödmjukheten med en sån här succé? Det är ju bara att kolla på Idol och folk glömmer ödmjukheten efter 2 veckor, men det går ju så att säga väldigt bra för er. Så hur håller man sig skinnet liksom?
Det är en bra fråga. Det är, alltså, för mig är det en självklarhet. Alltså ödmjukhet är det enda du har om du ska fortsätta växa ditt bolag. Och jag tror att det kommer väldigt mycket just från de kunderna som jag arbetar med. Just det att vi konstant fortfarande, alltså även om du har byggt ett bolag från botten upp till någonting som är fantastiskt stort och fint, du kan fortfarande inte allt om hudvävnad. Och du kan fortfarande inte allt om hur man printar det här och det här och det här. Så det är liksom, du konstant utmanas. Och när du utmanas så drar du tillbaka dig och lyssnar och lär dig. Så det är liksom, när jag spenderar tid med de här Harvard-professorerna och kunder, du vet, man är som en liten skolpojke.
Du har ju en otrolig personlighet, måste jag säga. Den överförs. Ja, men du har verkligen det. Och jag träffar på några personer som är lite liknande, men alla är framgångsrika bara för att de, precis som du betonar, är duktiga som fan, kunde ställt sig upp och skrytit hur mycket som helst, men ändå liksom tar till sig nya saker och lär sig. Istället för att säga, men de där investerarna fattar inte vad de håller på med, jävla idioter, eller vem tror de inte med, de är så unga eller whatever, utan liksom, ja, men berätta lite mer. Mm. Det är en otrolig, otroligt fin egenskap, måste jag säga.
Ja, tack så hemskt mycket.
Det är första gången du säger det till någon i Västpodden, så det där är ju verkligen guldstjärna. Så är det ju verkligen.
Ja, men det är det verkligen.
Vi springer på en hel del entreprenörer, det gör ju du med. Och som sagt, jag tror att just som du säger, den ödmjukheten är väldigt viktig att hålla i, för att man kan inte allt.
Ja, man märker ju att den är helt klart differentierande.
Så jag tror att slutar man lära sig, så är det alltså, oh my god. Då är du deep trouble.
Slutar man vara bra.
Vi har ju en hel del entreprenörer som lyssnar på det här programmet. Så om du har tips till de som vill starta bolag inom den här branschen, vad är det man ska
biotech.
Tänka på?
Ja. Oh, biotech. Det finns så mycket coola teknologier där ute som man kan ta del av. Och det, så allt händer ju på universiteten. Och universitet, Lund, alltså Chalmers, KTH, KI, de forskar ju fram nya saker hela tiden.
Så om man inte går där, kan man gå dit och hänga liksom? Eller?
Absolut.
Gör man,
absolut, det tycker du ska göra. Alltså hitta folk, hitta dem på LinkedIn, hitta dem i labben, gå och träffa dem, och säljarna gör det ändå liksom. De går rakt in. Ja, det är bara att gå dit och träffa. Och sen så, och lär dig. Och lyssna. Biotechbranschen är jättespännande. Det växer jättesnabbt. Det är framtiden. Alltså, vi kommer ju utveckla bättre implantat, bättre lösningar, bättre medicinska produkter och sådär.
Så var en hang around på universiteten?
Hang around. Be a hang around. Var persistent. Mm. Var persistent. Och never stop learning.
Ja, absolut.
Öppen till det där. Alltså, verkligen. Alltså. Och för man kommer in i biotechindustrin, det du måste lära dig, alltså, du måste bemötas med just den här öppenheten att alltid kunna lyssna och lära sig från folk.
Ja, men den branschen förändras väl också hela tiden. Det går väl inte att sitta och säga med det fulla.
Jättesnabbt.
Då är man väl ganska körd ut snabbt.
Ja, jättesnabbt. Ja,
det händer jättemycket. Vad ser du på, jag tänker på investerarsidan då. Du sa några saker jag gillade väldigt mycket. Och du började ju med både investerarsidan och säljsidan med liksom lite smått, men du tänkte stort på något sätt, känns det som. Mm. Men var helt okej med att liksom börja med det lite och få den här snöbollen och börja rulla lite grann då. Finns det tillräckligt med kapital i branschen? Behöver det komma in nytt kapital, andra människor som investerar? Mm. Eller vad hittar man de här fantastiska änglarna som du har hittat?
Ja, det finns absolut kapital i branschen. Så biotechindustrin, om man tittar på den, alltså på graferna och på hur marknaden har växt, det är ju, alltså, rakt upp. Biotech är alltid ett intresse, och life science. Hitta investerare, det finns väldigt många. Alltså väldigt många investeringsbolag, och de flesta institutionella investerare har alltid en life science-arm som är tillgänglig. Men det viktiga är ju såklart, alltså, snowball-effekt. Och du behöver inte investera som är life science. Det är jätteviktigt att tänka på. Alltså, du behöver investerare som är operativa, som kan arbeta med dig, som kan hjälpa dig och vara en mentor. Du behöver investerare som har gjort resan tidigare. Så det värderar jag väldigt högt. Mm. Så om vi har en investerare, titta på Göran till exempel. Göran har gjort den här resan otroligt många gånger. Och det spelar ingen roll att hans expertis kanske inte är 100% i life science, utan det spelar mest roll att hans expertis är i företagsbygge och entreprenör, alltså entreprenördrivna bolag.
Men hur var det att gå in och pitcha för änglar?
Alltså, jättekul. Så man saknar ju lite.
Vänta, var du inte nervös eller stressad
jo,
eller något?
Ja, okej. Alltså, det är klart att, alltså, man är jättenervös.
Det är ju en audition liksom.
Det är en audition. Ja. Det är många auditions.
Ja.
Och många gånger så säger de, där är...
No, but it's a no for me, Alzheimer.
Ja, precis. Där, precis. Ja, men det är så. Och då ska man lyssna och säga, varför? Vad är det som är, vad tycker du är fel, eller vad är det du tycker som ska förbättras? Ja, men jag tycker att kostnaden är lite högre, eller jag tycker det här är lite lågt, eller jag tycker det här och där. Och så går man tillbaks och så snickrar man på det, och så förbättrar man och så kommer man tillbaks.
Så inte ge sig efter nejet? Utan...
Nej, för Guds skull. Nej, inte ge sig.
Nej är bara möjlighet att säga ja lite senare.
Precis, kränga det där.
Jag delar en historia sen när vi har avslutat den podden. Jag kan ju dela den, den är ju liksom inte så barnförbjuden. Men jag gick på en dejt i USA, de är ju rätt enträgna. Och så sa jag bara så här, nej, det kommer inte gå ut. Och så han sa, why not? Och jag bara, gud, ska jag svara på det här? Och jag bara så här, nej, men jag kör den här. Bara, men vi är ju inte riktigt på samma så här ställe i livet liksom. Och han bara så här, vadå, vad vill du ska vara bättre? Han gav sig inte. Så jag var ju tvungen att gå ut på honom till slut.
Look at that.
Ja, men det sjuka var att han hade med sig... Ja, det var faktiskt... Ja, nej, det var inte kul. Men han hade med sig...
Man ska önska sig.
Han hade med sig en lista på så här, are you a cat or a dog person? Do you want a house or an apartment? Så jag satt och lyssnade på och så fick svar på kryssfrågor. För han sa så här, men om jag gör, eller om han gör som jag tycker, då kan ju det här bara bli bra.
Men då så.
Ja, precis.
Fully compliant.
Men där var det så här, så jag har använt honom ibland, eller den här situationen när jag har pratat med startups. Det är så här, det är persistence. Ah, men det är liksom, man ska veta med den så här gränsen med vara persistent än being an idiot liksom.
Hey little dude, if you hear this, good for you, man.
Jag tror inte att Elrond lyssnar på det här faktiskt.
If you do.
Ja, men absolut, man ska vara persistent, men hur vet man gränsen när man liksom är bara fucking annoying?
Nej, men alltså, det är ju liksom, det är klart, alltså, man känner av liksom, om den säger så här, jag kommer aldrig gå in i det här.
Så social skills är bra.
Ja, social skills är bra.
Social skills är bra. Ja, det kan vi vara överens om.
Men jag tror också liksom att om man tar och lyssnar på, såklart det de vill att man ska förbättra, och du går tillbaka och förbättrar det, och sen kommer tillbaka till dem. Då har du ju, alltså det är ett helt annat case. För det första så visar du att okej, den här personens opinion matters. Och du vill verkligen så värdesätta det. Och du vill bygga ett bolag efter de tipsen som han gör. Han eller hon sätter. Och då visar du ju en vilja att lära dig. Och det är en väldigt viktig del av en entreprenörs liv. Alltså den här...
Coachingsbar som
ja,
vi kallar
det. Coachingsbar, precis. Och såklart är det nej efter det, men då är det nog nej. Men just det där att ta inte det där första nejet eller andra, utan be om feedback. Om feedbacken går att göra eller ändra på, gör de ändringarna. Kom tillbaka 2-3 månader senare och säg, hey, I listen to you, man. Sales have improved.
Har du varit med om det här? Är det många bolag som går tillbaka, gör om ju rätt och försöker igen med dig?
Ja, men jag tycker nog att det gör det. Vi har ju massa bra entreprenörer generellt sett, men väl förvånansvärt ofta så är det många som faktiskt fastnar i att de har rätt och jag har fel, och det kanske de har rätt i, men då brukar inte jag investera i alla fall.
Nej.
Och då kanske de kan ju ha haft rätt också, det vet inte jag, men jag tror att det är vanligare att folk inte tar till sig det du pratar om och liksom går tillbaks. Och många känner liksom, men de sa nej så vill inte jag störa igen eller sådär, så vi är lite svenskar och så, vänta, och så vidare. Så jag tror det är jättebra tips som du säger, man behöver ta till sig lite och komma tillbaka. Så vi pratade om det på Keretsu ganska mycket, man måste vara, vi investerar bara folk som är coachbara, och det betyder inte att man gör som vi säger, men det gör att man i alla fall lyssnar på vad man säger och sen säger, nej men det här är varför jag tror att du har fel, eller okej, jag tog till mig det här tror jag kan funka.
Ja, men en dialog än att bara säga nej.
Ja, dialog är kanske
precis,
bra liksom.
Precis.
Det kommer man långt på. Kommer Cellink liksom vara hela ditt liv, eller kommer du göra en ny resa efter det här?
Just nu är det mitt liv. Alltså det är jättesvårt att säga, men det är, alltså jag är ju all in på det här.
Ja, jag förstår att du kan inte säga att du liksom redan ska ge bort ditt barn, men...
Nej, alltså det här är... Wow, vilken möjlighet man har fått. Alltså bara titta på de investerarna som har kommit in, och titta på teamet och folket jag jobbar med, och de som har alltså förtroende i mig. Det är liksom, alltså man går och lägger sig och man känner liksom såhär, oh, what an honor. I gotta wake up tomorrow and I gotta do it even better. Liksom för den. Så man är konstant vid förbättras. Och det vill man göra för teamet.
Det där får nästan bli våra slutord, tror jag.
Ja, härligt. Ja, kul att vara här.
Fin sak.
Ja.
Tack så mycket. Jättemycket för att du kom hit. Äntligen! Ett år in the works. Tack. Vi fick till det.
Suveränt.
Då får du så kul på galan ikväll i Stockholm. Som
ja,
du
absolut.
Ja.
Tack
så hörs
mycket.
Vi ses igen. Ha det bra.
Tack.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja@investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!